de flesta har träningsupplägg, så där vet de vad de har gjort. Men kostmässigt så gör man olika varenda gång. Då vet man inte vad man ska ändra på heller. Så att, det kan nog vara bra att ha lite sådana här systematiska saker man gör. Nu 2 timmars pass, då går jag in med kolhydrater. Om inte första timmen, i alla fall andra timmen. Efter passet då gör jag så här, alltid. Sen analyserar man hur har mitt träningssvar blivit och så.
En podd tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Mälarhöjdens IK Tennis, ny partnerklubb till Linus på baslinjen, som också söker en ny tränare just nu till sitt tränarteam. Sigge Mladenovic, sportchef i MIK Tennis. Vad är det för tränare ni är ute efter?
Hej Linus. Ja, det stämmer. Vi söker en tränare som ska vara ansvarig för vår barn- och ungdomsverksamhet mellan åldrarna 6-12 år. Vi hoppas få in många ansökningar. Vi har en annons ute på tennis.se och även vår egna hemsida miktennis.se där ni kan läsa mer om tjänsten. Vi hoppas få in många ansökningar och önskar alla en trevlig fortsatt sommar trots att det regnar mycket. Hej!
Podden är den här veckan sponsrad av Major Camp. Om du och dina träningskamrater vill åka på ett skräddarsytt träningsläger, kanske till exempel i höst eller till vintern när det svenska vädret är lite si och så kanske det vore perfekt att åka till solen i Mallorca. Oavsett vilken spelnivå ni håller så kan Major Camp hjälpa er att skräddarsy ett perfekt upplägg som hjälper er att både utvecklas som tennisspelare och upptäcka det bästa av Mallorca. Besök majorcamp.com eller besök dem på Instagram så kan ni läsa mer. Stort tack till Major Camp! Du har slagit på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast och idag ett jätteintressant sådant med Stig Mattsson som gäst. Stig Mattsson är legitimerad dietist och jobbar inom Sveriges olympiska kommitté där han bland annat arbetat mycket med längdåkningslandslaget och simlandslaget. Han har också forskat inom diabetes och kopplat till fysisk aktivitet och var själv landslagsskidåkare på 80-talet med VM-guld och VM-silver i skidorientering på meritlistan. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om hur tätt och noggrant man coachar elitidrottare med kosten. Vi pratar om fördelar och nackdelar med vegansk kost, kosttillskott och hur SOK rekommenderar detta kopplat till risker med doping. Från vilken ålder bör man utbilda juniorer inom nutrition? Vi pratar om kroppsideal och utseendefixering inom elitidrotten. Hur nära in på en prestation som det påverkar vad du stoppar i dig. Och så pratar vi om olika idrotters olika kravprofiler vad det gäller nutrition. Vi kör igång avsnittet. Välkommen Stig Mattsson.
2 väldigt populära produkter som ni har i ert sortiment, Petter, är ju iCoachen och Topspin Pro. Berätta lite vad skillnaderna är mellan de två verktygen.
En bra fråga, den får vi ganska ofta. Båda sitter ju liksom på en typ av svängarm som ser lite liknande ut, men det är 2 helt skilda produkter, Linus. Om vi börjar med Topspin Pro så är det en produkt som är framtagen för att jobba med topspin. Lära sig utveckla svingrörelsen för att generera spin. Och på ett väldigt pedagogiskt sätt, du får en omedelbar feedback om du gör rätt. Om du gör rätt börjar bollen snurra.
Ja, just det. Ja, men lära sig den rörelsen.
Ja, precis. Sen såklart måste du titta på bollen även på topspin. För att om jag går in då på iCoach, och det är en produkt som är framtagen enbart egentligen för att titta på bollen vid träff. Den sitter på en svängarm och den här rör sig, till skillnad från Topspin Pro där bollen är mer stilla.
Precis.
Så rör sig iCoach.
Man jobbar med tajmingen också.
Jobbar med tajmingen, och den går ut på att träna hjärnan och ögat att titta på bollen vid slag, då vi vet att det är den största skillnaden mellan de allra bästa spelarna och de som kommer där under.
Ja, just det,
rena bollträffar.
Ja, så 2 olika syften med de här verktygen.
Jajamän.
Just det.
Och använder ni rabattkoden Linus så har ni 15% hos House of Bontin på hela sortimentet förutom slingerbag och redan nedsatta priser. Linus för 15%.
Då har jag den stora glädjen att få hälsa Stig Mattsson. Välkommen till podcasten.
Tackar.
Stig, legitimerad dietist för bland annat Sveriges olympiska kommitté. Berätta lite, vad innebär ditt arbete som dietist? Vad är en dietist?
En dietist, man kan säga så här, en dietist är egentligen, själva utbildningen är på 4 år och fokus där är ju egentligen mot att jobba inom sjukvården. Så vad ska man kalla sig om man nu jobbar inte inom sjukvård utan kanske för att optimera prestation? Det är kanske mer en nutritionist som kanske är åt det hållet. Men en dietist i grund och botten är egentligen en person som utbildar sig för att kunna jobba inom sjukvård. Men sen får man ju alltid komplettera sin utbildning med idrottsnutrition om man vill gå åt det hållet. Och för min del inom SOK så innebär egentligen att jag försöker för det första få en bild av den aktives kosthållning plus, och jag kan inte säga så jävla mycket om kosthållningen, om den är bra eller dålig kanske, om jag inte vet någonting om den träningsbelastning den aktiva har. Och många liksom frågar mig hur noggrann måste jag vara med kosten? Ja, det beror ju på alltså vad du gör för något, hur mycket tränar du? Och om man nu tar, vi säger som de landslag jag har jobbat med framför allt då, det är längdåkarna sedan 2006, simmarna sedan 2010, skidskyttarna sedan 2017 någonting, och nu blir väl också alpint. Och sportarna skiljer sig åt. Jag är ju själv en gammal längdåkare, så där vet jag liksom hur man tränar och även hur man brukar käka. Sen när jag går in mot simlandslaget som då tränar lika mycket volym, ungefär 4 timmar per dag. Det är väl ungefär lika mycket som en hårt tränande tennisspelare tränar. Men då blir det helt plötsligt, man tränar liksom 4 timmar per dag och sen tävlar man 30 sekunder, kanske till 2 minuter. Det är en väldigt anaerob sport. Så att, men oavsett vilken sport jag håller på och jobbar med så är grunden väldigt likartad. Jag får ju liksom jag brukar komma ut på ett läger och snacka med dem och då brukar jag alltid säga åt dem att de ska försöka göra en vägd kostregistrering och att de försöker äta precis så som de brukar, och då kan ju många tycka att det är jobbigt att göra en vägd kostregistrering, men det går fort liksom. Har man en digital hushållsvåg, ställer på tallriken, nollställer, lägger på pastan, skriver kanske 250 gram pasta, nollställer, på en liten köttfärssås, 150 gram köttfärssås, ja, så gör man så. Skriver ner tidpunkten och vad man äter under en hel dag. Plus att man då även får skriva ner vad man har tränat. Och ofta de jag jobbar med, de har det. Man kan inte egentligen räkna ut energiförbrukningen om man inte har ett mått på syreupptagningsförmågan. Men de jag jobbar med har ofta gjort någon form av maxtest. Man vet deras syreupptagningsförmåga. Så har jag bara deras medelpuls under passet och maxpuls och den här syreupptagningsförmågan, då kan jag räkna ut väldigt exakt hur mycket energi de har gjort av med under sina träningspass. Och då kan jag få en bild av hur den här personen äter. Och då är prioriteten oftast det att man får i sig tillräckligt med energi under en dag. Och när man tränar, om man nu snackar kost, så är det kolhydrater, protein och fett. Och energin där är ju kolhydrater och fett. Proteinet är ju någonting vi vill använda för att bygga upp oss då. Så då kollar man liksom, får i det tillräckligt med energi under dagen? Får i det tillräckligt med kolhydrater, kolhydrattillgänglighet? Och sen också har ju tajmingen en betydelse för hur optimalt man bygger upp sig. Så där kan man gå igenom liksom en hel dag och sitta och diskutera. Det här gör det bra. Och då går man igenom måltid för måltid. Den här måltiden, frukosten, ja, den är bra kolhydratmässigt. Proteinet är faktiskt lite för lågt kan det vara. Ja, och hur man kanske justerar det. Sen kör du 2 timmar här på förmiddagen. Inge, 2 timmars pass, det är högintensivt, du fyller inte på med några kolhydrater. Ja, så man går steg för steg och tittar igenom hur en dag ser ut. Och nu har vi ju olika dagar, olika typer av dagar som vi tränar. Och jag brukar alltid vilja att de gör en kostregistrering under en vilodag, så jag ser hur den dagen ser ut. En dag när du tränar ett pass per dag och en dag när du kör 2 pass per dag, 4 timmar. Så man får titta på alla typer av dagar som den här personen har. Så att sen när vi har gått igenom saker och ting, vad som kan förändras, då brukar jag göra, oftast den dag man missar på generellt sett, om man ska generalisera, så är det den här hårda träningsdagen. Och det är oftast att man får inte i sig tillräckligt med energi. Och då kan man ju tycka att om man inte kan så mycket, vad gör det så jävla mycket att man inte får i sig tillräckligt med energi. Men alltså kroppen är så jävla intelligent. Alltså det är så mycket som hänt de här sista 20 åren. Och man kan inte lura kroppen. Den har ett energicentra i hjärnan, i hypotalamus, som hela tiden får information om från fettvävnaden, hur våra lager av fett är. Den får information om glukosnivåerna i kroppen. Så den är jävligt intelligent. Och får man inte i sig tillräckligt med energi, då kommer det gå ut över könshormonproduktionen. Den droppar, testosteronnivåer sjunker. Och när jag jobbar med idrottarna, de lag jag jobbar med, där gör man hela tiden DEXA-mätningar. Alltså den är egentligen en sån här DEXA-maskin. Den är ju egentligen ursprungligen till för att mäta bentätheten hos människor. Men där får man också ett mått på hur mycket linmäss man har, alltså muskler och såna här saker, och även fett. Massan. Och nu finns det studier som visar, liksom, har du den här mängden linmäss, vi säger att man har 50 kilo linmäss, då kan jag veta det att när den här personen har täckt energin som behövs för träning, hur mycket energi behöver den här personen utöver det för att kroppen ska kunna sköta allt som ska skötas i kroppen, bland annat könshormonproduktion. Då vet jag liksom, okej, du har 50 kilo linmäss och varje kilo behöver, du behöver 30 kalorier per kilo linmäss. Då vet jag att den här personen måste ha 1500 kalorier utöver själva träningen för att könshormonproduktion ska liksom rulla på ett bra sätt och att den här har en bra könshormonproduktion och en bra ämnesomsättning och så. Och där missar de flesta, och det kan jag tänka mig att tennisspelare också som tränar liksom 2 pass per dag, 4 timmar per dag, att skulle jag göra en kostregistrering på en tennisspelare, så det vanliga är att de når inte upp på de här riktigt hårda träningsdagarna, och det går ut över så att man kan få en konstant sänkt könshormonproduktion, vilket går ut över själva träningen, men går ju även ut över uppbyggnaden negativt.
Och vad behöver man stoppa i sig då för att nå upp till rätt mängder i så fall? Vad kan det till exempel vara?
Ja, alltså det som... en av de viktigaste sakerna när det gäller kosten, det brukar jag säga, är följsamheten. Alltså... tränar du mer så äter du mer, och tränar du mindre så äter du mindre. Det låter så jävla enkelt, men ändå när jag började 2006 så liksom det jag slogs av liksom längd, och då var det framförallt längdåkarna då. Det var att de åt så jävla statiskt, och det var nu är längdåkningen väldigt det är en sport som där vikten, kroppsvikten är jävligt viktig, ja, att de håller låg vikt, och ja. Då var det ofta så att när de det var ingen skillnad mellan vilodag, 1 pass per dag, 2 pass per dag. Det var faktiskt så många gånger så att de åt mer på vilodagen än dagen innan de körde 4 timmar. Ja. Och när jag tittar på deras kroppssammansättning också, så fattar jag inte. Alltså de tränar 4 timmar per dag och de ser helt otränade ut. Och då kan man säga, men skriver de verkligen ner vad de... De kanske bara hittar på sina kostregistreringar, men efter alla kostregistreringar jag gjorde så liksom, det var samma mönster på alltihopa. Det var så jävla statiskt, det var precis som de hade bestämt sig vilka, så här ska jag äta oavsett om det var vilodag eller en hård tjänstdag. Och nu fattar jag ju det, liksom, de kanske missar rejält 2-3 gånger i veckan, så missar de rejält. De fick i sig alldeles för lite energi under kanske 2 gånger i veckan bara, men det innebar i praktiken att de konstant gick med en sänkt ämnesomsättning och troligtvis också sänkt könshormonproduktion, för de hade ofta utebliven mens och såna här saker. Nu, det vi jobbar jättehårt med nu, och det skulle man ju, skulle jag ha gjort även hos en tennisspelare. Jag skulle verkligen se till att tennisspelarna hela tiden har tillräcklig energitillgänglighet så att könshormonproduktionen är perfekt. Och då är det här med följsamheten, att så jävla enkelt att man äter mer när man tränar mer. Och då kan det vara så här att vissa kanske inte orkar äta mer. Och oavsett om man är inom sjukvård eller inom idrotten, vad tar man till om man inte kanske orkar äta? Jag brukar säga, ät det du kan, sen får du ta hjälp av flytande saker. Så att, och flytande saker är alltid mycket lättare att få i sig, antingen före eller efter måltiden, utan att det faktiskt påverkar aptiten speciellt, för det passerar magsäcken snabbt och går in i cirkulationen snabbt. Så att då, som det här med energitillgänglighet, som i somras, förra sommaren, så sa jag åt en längdtjej att testa av nu, du låg ju faktiskt, du nådde inte upp i tillräcklig energitillgänglighet när vi gjorde den här kostregistreringen, så gör en dag till nu när du har skapat nya rutiner, så får vi se om du faktiskt når upp i tillräcklig energitillgänglighet. Och hon åt den här dagen. Och nu gjorde det jättebra. Innan så var kolhydratintaget lite för lågt. Men nu såg det jättebra ut. Men trots det nådde hon inte upp i tillräcklig energitillgänglighet. Och det berodde på att fettintaget var så jävla lågt. Så att då fick jag liksom säga att kolhydraterna ser skitbra ut nu. Men försök även vara lite mer givmild med faktiskt också fett de här dagarna när du tränar så här hårt. Så att det är många så här, vad ska man äta om man behöver öka upp energin? Ja, det är framförallt kolhydrater. Men man kan faktiskt även behöva lite mer fett också om man tränar riktigt mycket för att nå upp i tillräcklig energitillgänglighet.
Okej. Behöver man liksom ta, är det kosttillskottsprodukter ni rekommenderar då liksom, eller är det alltid i form av ren mat?
Ja, det beror på. Kan de äta, och många gillar att äta, så då äter de ju vanlig mat. Men sen är det också så här, Det är så mycket om och men hela tiden. Alltså, tar jag simmarna. Jag har väl inte varit medveten om att de ligger. Jo, jag har alltid vetat att de simmar i horisontalläge. Men jag har väl kanske inte förstått att de är mycket mer känsliga för vad de äter inför ett pass. Så det ska kännas bra i magen, så att det liksom inte kommer upp i liksom uppstötningar och såna här saker. Så de är mycket mer känsliga, framförallt om det är tävling och så, vad de äter inför de ska simma. Men de flesta längdåkare brukar inte ha något problem alls med vad de käkar inför träning och tävling är de lite mer noggrann med. Men så kan de äta vanlig mat, så gör de med det. Men en längdåkare till exempel har ju så jävligt stora energibehov. Jag tror inte många fattar det, så att även fast man äter skitmycket mat så kan man behöva faktiskt komplettera ändå med flytande saker. Det är där återhämtningsdrycken kan komma in. Men det är inte bara för att få i sig mer man kanske tar en återhämtningsdryck. Utan tränar man helt mycket så vill man ju. Alltså träningen är en katabol händelse. Och tränar man mycket så vill man att träna 4 timmar, så vill jag gärna att 20, de övriga 20 timmarna ska vara i ett uppbyggande, hormonellt uppbyggande tillstånd i kroppen. Du ska inte slösa en timme. För har jag avslutat träningspasset nu så kommer det inte innebära att jag börjar bygga upp mig direkt efter passet. Det som krävs, det är att jag faktiskt helst tar både kolhydrater och protein. Kolhydrater höjer blodsockret, vilket gör att insulin stiger. Och insulin är ett jävligt viktigt hormon för att trycka ner de katabola hormonerna, stresshormonerna som skapas under träning. Så någonting med kolhydrater som höjer blodsockret och fyller på glykogenförråd i muskler och lever. Och sen proteinet för att starta uppbyggnaden. Och där är det vissa aktiva som man kan säga, alltså du är så jävla sen med din måltid. Du missar varje dag 3 timmar. Du är katabol 4 timmar, men sen är du katabol ytterligare 3 timmar bara för att du äter din måltid så jävla sent efter träningspasset. Så det är såna små detaljer hela tiden som kan påverka både träningspasset men även de uppbyggande faktorerna efteråt. Och de ser man inte om man inte gör en kostregistrering.
Nej, men hur detaljerat följer du liksom upp dem du jobbar med? Liksom du säger att de skriver upp vad de stoppar i sig och så vidare. Men är det liksom
exakt vad de stoppar i sig, liksom att nu är det fläskfilé och ris här och så vidare, eller är det liksom i kolhydrater, protein och så vidare när de väger maten? Hur detaljerikt guidar du dem? Berättar du för dem exakta måltider, vad de ska äta till exempel?
Ja, alltså när de skriver ner sin kostregistrering, då skriver de exakt vad de äter. Fläskfilé eller vad det är. Sen snackar vi i termer av kolhydrater och protein och fett och så, om hur man justerar. Men sen gör vi uppföljningar. Alltså för det jag tycker är viktigt, det är att man skapar rutiner. I början så tänkte jag liksom så här, med längdlandslaget en gång på träningsläger. Ska vi serva dem i en återhämtning? I och med att jag sett att när de tränar så här hårt som de gör på träningsläger, så ligger de flesta faktiskt för låg. Man kan ligga i energiminus, men det får inte bli för mycket, för då går det ut över könshormonproduktion och uppbyggnad och sånt här. Så då tänkte vi så här, generaliserar vi på gruppnivå nu, då äter de har en tendens att inte få i sig tillräckligt mellan passerna och även efter andra passet fram till läggdags. Ska vi serva dem med en återhämtningsdryck? Ja, men det är vuxna individer. De kan ta den inne på sitt hotellrum. Nej, men det kanske har ett signalvärde att vi faktiskt visar att det är viktigt här att du faktiskt direkt efter passet bryter den katabola miljön och startar uppbyggnad. Ja, så vi gav dem en återhämtningsdryck. Så att när det gäller hur detaljerat det är, så gör jag en uppföljning och så ser vi, ja men nu har du rutiner som faktiskt funkar för den här typen av dag. Så att jag tycker så här, oavsett vilken sport det är, så är rutinerna, att man lär sig rutiner. Och våra barn, vi har en 13-åring och 15-åring, och jag får ju tjata så jävla mycket på framförallt kanske 13-åring att han ska plocka upp efter sig. Ja. Och du säger, du måste ju göra det alltid. Varenda gång du gör fel så ökar risken att du gör fel igen. Så ska du komma ihåg, du säger att du ska göra det sen. Men du kan inte göra det sen, för du glömmer bort det. Du måste skapa en rutin. Ja. Och en rutin är någonting som du gör utan att tänka på det. Precis. Och även med kosten ska man skapa rutiner. Så man tänker inte på det, man gör bara rätt. Dag ut, dag in. Och då kommer du in på tennis, så är det självklart att de kan, där, jag såg en studie på ungdomar och så, vad har de för rutiner inför träning och tävlingar, matcher och så. Så var det liksom, nej, det var väldigt, det var inget, alltså alla vi är olika, men vi har ändå ungefär samma behov. Och det var, rutinerna brast, det var inte några tydliga rutiner. Spelar de, tränar de 2 timmar så, nej, det var inte alls liksom alla som fyllde på med kvadrat om det var långa träningspass och så. Vätskan, det var inte något tydliga rutiner med vätskintaget heller. Så det finns jävligt mycket att göra på många, många små delfaktorer, tror jag.
Ja, ja. Från vilken ålder tycker du man ska börja liksom utbilda idrottarna i det här då? När ska man börja prata om kost och nutrition, tycker du?
Ja, jag tycker alltid att upp till 9:an, då ska man vara allsidig med allting egentligen, oavsett om idrott eller kost eller vad som helst. Men, och man kanske inte behöver snacka så jävla mycket om det. Men sen då, när man väl fått grunden upp till 9:an, då börjar jobbet kanske, kan jag tycka, om man vill någonting inom någon idrott. Och då är också kosten en del som man måste börja utbilda inom. Så är 1:an i gymnasiet, och då är det ju också, där börjar man, i 1:an i gymnasiet börjar man bli liksom en egen individ, och man börjar få, ja, man, vem man är, man liksom skapar en identitet. Och där kommer det också in det här med kroppsideal, och då kommer vi in på liksom det här med ätstörningar och varför var det så jävla vanligt med ätstörningar på 70-80-talet till exempel inom längdåkning? Det var ju nästan i längdåkningen som det här föddes nästan. Och jag kan väl säga, jag var ju mitt i smeten då, och det var ingen kunskap alls. Och tänka tillbaka hur de gjorde på 80-talet. Jag kommer ihåg liksom att det var många tjejer där. Det var ju snack där om norska tjejerna var så slanka och fina och svenska tjejerna stabbiga och så här. Och vad var det svenska tjejer, och inte killarna, de var inte påverkade direkt då, men det var framförallt tjejer. det de gjorde då, det var ju det här uttrycket, allting handlar om kalorier. Det är kalorierna in och kalorierna ut, det är bara det som spelar en roll. Jaha, tänkte de då. Så det de gjorde, det var bara att köra sina 4-5 timmars pass med vatten. Ja, så gjorde de. Men går man tom på glykogen, alltså det som är liksom grejen med idrottsnutrition, det är det att vi har stora förråd av fett. Det är ingen timing i fett. Måste jag stoppa in med fett just nu för att det ska funka? Nej, du har fettförråd. Så timingen inom idrotten, det hjälper mycket med våra bristfälliga glykogenförråd i levermuskler. Det är där timingen handlar. Ibland måste jag lära mig att jag måste faktiskt stoppa in med större mängder kolhydrat för att vara redo för ett nytt pass. Även under passen kanske många glömmer på att man ska inte gå tom på glykogen. För går man tom på kolhydrat i levermuskler, hur ska kroppen kunna sköta blodsockret? När ämnesomsättningen också, den är inte ett. Som nu när vi sitter och snackar med dem, då har vi ämnesomsättningen 1. Skulle vi våra kolhydratförråd i muskellever gå tom nu, då tvingar vi kroppen att bryta ner protein. Det kan vara protein från vilken vävnad som helst, tarm, muskler eller vad som helst. Och så tar vi protein till levern och det gör vi om protein till glukos. Men vi slösar inte så mycket av vårt vävnadsprotein för att göra om nyskapad glukos. Men som på 80-talet där, när de gick tom under träningspasserna, då när ämnesomsättningen kanske är 13-14 gånger högre, då har man sett även i studien, då slösar man skitmycket protein. Vi bryter ner vävnader och för att omvandla proteinet och göra om det till glukos. Och det sliter jävligt mycket på kroppen och det hotar kroppen och det sänker ämnesomsättningen. Så det de gjorde då, det var egentligen helt totalt fel. De fick sänkt ämnesomsättningen och nådde aldrig den kroppssammansättning de ville uppnå. Så att det är det vi gör jävligt mycket idag. Så om vi går tillbaka i gymnasiet, där ska det vara utbildning. Liksom hur käkar för att bygga upp med bra och så. Och sen om det handlar om kroppssammansättning och sånt där, så måste man veta. Man får inte göra de här liksom klassiska misstagen de gjorde då. Och inom längdåkningslaget som jag jobbar med sedan 2006, så har vi haft jättemycket utbildning. Och där är det liksom, kroppssammansättningen är en del av jobbet och det ska man veta hur man gör, men vi gör det tillsammans liksom.
Hur upplever du liksom utseendefixeringen eller kroppsidealet idag bland elitidrottarna du jobbar med? Bryr man sig om det eller är det liksom, har man lagt det åt sidan när man når en viss nivå?
Ja, det kan man ju tro att man lägger det så åt sidan, men nej, alltså det är ju individuellt hur man ser på det där, men jag brukar alltid fråga personer som jag ser äter alldeles för lite. Då brukar jag många gånger ställa frågan, vad är det som styr ditt ätande? Vad är det som är största drivkraften till att du äter på det sättet du äter? Är det ett kroppsideal som du vill nå eller är det prestation? Mm. Och då är det vissa som säger då att ja, det är både och. Men jag tror nog att kroppsidealet har en större drivkraft till mitt ätande än prestationen. Och då blir man ju förvånad kanske att det borde kanske inte vara så om det är personer som ligger på världselitnivå. Men kroppsidealet finns alltid med där i bilden ändå. Och där var det nog, när jag var med i landslaget i längdåkning med Gunde Svan och gänget, då var, kan vi säga att det var väldigt, ingen, killarna tänkte inte alls på det där egentligen. Men går jag fram till nutid, då finns det i alla sporter. Ja, och det beror säkert mycket på det här sociala medier också. Att man ska kanske, måste man ha liksom en tvättbräda, liksom magmuskler och så. Nej, men det ser snyggare ut på bild kanske många tycker och då vill man ha det fast det inte har någon funktion.
För man pratar ju mycket om att liksom, när man pratar om ätstörningar och de bitarna så är det ofta flickor eller kvinnor man pratar om. Men det finns bland killar också då, med andra ord.
Ja, fast där är om jag ska säga så är det väldigt få som hamnar i botten när det gäller ätstörningar hos männen, men att det är väldigt många som är väldigt medvetna om sin kropp och hur de ser ut, så att det är okay. Kanske inte bara att man kör styrketräning för att det är bra för stakmusklerna, utan det är för kanske att det är snyggt också. Okay. Det finns, ja. Det är en känsla som jag har bara.
Ja, jag är med, jag är med. Du har ju liksom en, vad ska man säga, en känslig roll ibland liksom så här. Hur rak är du i din kommunikation med idrotten när det gäller kosten? Om någon till exempel kanske skulle behöva gå ner något kilo eller äta på fel sätt liksom. Hur rak är du i ditt coachande?
Väldigt rak, men jag snackar aldrig utseende. Och det är det som är så jävla skönt. Alltså när jag höll på så hade man inte att en maskin, man gör mätning liksom och får fram siffror. Så det enda jag diskuterar nu, det är siffror egentligen. Och, de här, och om jag nu snackar hälsa. Ja, ibland kan man ju faktiskt komma till den punkten när man funderar. Behöver du faktiskt mer muskulatur för att prestera bättre? Men oftast det, när det gäller hälsa, när jag kollar på DEXA-mätningar, så är det hur stor andel fett har du på din kropp? Och det är liksom en fettprocent. Och där kan vissa ligga, ligger de för lågt, då säger jag bara att nej, så här lågt kan du inte ligga. Du får faktiskt öka, vi måste öka upp din mängd fettvävnad något. Så att och lika har de en hög, har de för hög andel fett och de ligger på världsnivå, då kan jag diskutera, hur ser du på det här? Jag ställer alltid frågan till dem, samtidigt har man kommit till en viss nivå om man vill verkligen bli bättre och bättre, så är det självklart att de flesta tänker även på kroppssammansättningen. Skulle det vara en fördel att jag minskade min fettvävnad något? Ja, så diskuterar man kring det. Men samtidigt så är det ju så att man måste alltid göra på rätt sätt. Så att, hur noggrann är du, ställer du frågan förut. Ibland kan jag, för att få dem att veta hur mycket, om vi ser nu att det är en person som ska minska sin fettvävnad, då måste man ändå ha tillräcklig energitillgänglighet. Det får inte gå ut över liksom uppbyggnad och hälsa och sånt här. Och man kan faktiskt ligga minus, energiminus, men det får inte bli för lågt. Så då kan jag ge dem menyer. Följ den här, och den enklaste dagen att göra det mest systematiskt för att minska sin fettvävnad, det är faktiskt att göra på en vilodag. Och det kan man tycka att, men det, så kan det inte vara. Men det är, när man tränar så är det alltid svårt att veta hur mycket energi jag har förbrukat. Det är svårare att göra på ett systematiskt sätt. Men vilodagarna, där är det ganska enkelt att ge dem en, okej, jag ser på DEXA att du har 50 kilo linmäss, och det innebär att du får inte gå ner under 1500 kalorier, för då blir energitillgängligheten för låg. Så du kan ge dem en meny. För den här menyn, då vet du att det där är botten. Du får inte lägga det lägre i energiintaget än det här. Så då kan man lära dem också, liksom, okej, det är så här jag ska äta. Jag får inte gå lägre än det här. När jag ska försöka i syfte att minska min fettvävnad. Så det är liksom alla saker, bygga upp sig en sak, men sen kommer man i slutändan kanske till att man faktiskt behöver kanske minska sin fettvävnad för att kanske vara snabbare på plan eller vad det nu kan vara.
Du sa att liksom du mycket handlar om siffror liksom i din kommunikation. Mäter ni liksom vikt varje dag då? Skriver de upp sina vikter och sånt också? Är det liksom en del av mätandet?
Ja, men där med siffror, där det gäller just det här med det känsliga här, och jag skulle aldrig säga, du ser ju lite pluffs ut nu. Nu får du faktiskt minska ner din fettvävnad. Alltså det handlar alltid om, när det handlar kanske om att minska sin vikt på något vis. Och när man snackar om minska vikten, så är det ju fettvävnad man vill minska. Då är det ju DEXA-mätningar som jag går på och tittar och diskuterar. För allting handlar i slutändan för den här personen. Den vill ju prestera bättre. Och om den här personen kanske har lite väl hög fettprocent på DEXA:n, så kan vi diskutera det. Men oftast är det inte jag som tar upp det, utan det blir oftast den aktiv som tar upp den frågan. Så jag behöver oftast inte. Men jag skulle aldrig säga gå in på ett utseendemässigt plan, hur det ser ut, utan jag går bara på DEXA:n.
Okej. Men det skulle ju kunna vara att man behöver minska vikt genom muskler också, eller? Beroende på idrott.
Ja, Det har jag varit med om. Många som vill minska sin muskulära massa, men säger jag, det är svin. Det är jättesvårt. Alltså kropp, du tränar och kroppen försöker bara anpassa sig till att klara av ditt sätt att träna på. Det är det som är träningsadaptionen, att kroppen svarar på ditt sätt att träna. Men har du en viss teknik, att du faktiskt har väldigt stark, du har en lägre frekvens när du åker till exempel längdåkning, att ta i hårdare på varje tag istället för att ha en högre frekvens. Har du en högre frekvens, så blir det oftast att man har en lägre, man tar i, lägger i mindre kraft varje bentag, och då får man en mindre muskulär massa. Men så att, att du har den här mängden muskulatur, det är bara en återspegling av hur du tränar och den teknik du har. Så ska du minska muskulär massan, ja, alltså då måste du i praktiken ändra ditt sätt att spela på, eller liksom åka skidor på och så. Och då skulle du kunna få en anpassning och få mindre muskulatur. Så det är jävligt svårt att minska den muskulära massan, för det är bara en återspegling av hur man har tränat och hur man, den teknik man har.
Okej, jag fattar. Okej. Du, jag tänker så här, om man pratar prestation, om man liksom har en tävling eller en match eller vad det kan vara, där man liksom, här vill jag verkligen prestera. Hur långt före den prestationen behöver man verkligen vara noggrann och disciplinerad med vad man stoppar i sig för att det ska påverka? Kan man fråga så?
Ja, jag brukar alltid säga att alltså för de flesta prestationer man gör idag, så räcker det med att man gör de sista förberedelserna dagen innan. Och dagen innan, så brukar jag säga, då ska du äta på sånt sätt så att när du går och lägger på kvällen, då har du den glykogenfyllnad som du behöver i musklerna, ja, inför den här matchen eller tävlingen eller vad det kan vara. Men sen om du äter på ett visst sätt, då du har perfekt vattenbalans och du har tillräckliga glykogenförråd i musklerna när du går och lägger dig, då har du gjort ett jättebra jobb. Men när du vaknar på morgonen, så kommer det ändå vara så att levern jobbar alltid. När vi sitter så här och pratar med varandra, så pytsar levern ut en halv smörgås, 7-9 gram kolhydrater per timme, för att vi ska hålla ett visst blodsocker. När du presterar max kan levern pytsa ut 60 gram kolhydrater eller glukos per timme. Så man tömmer levern väldigt snabbt under träning. Men levern töms ändå alltid under nattfasta. För nattfastan är kanske 8-10 timmar. Så att levern på frukost på tävlingsdagen eller matchdagen, då är levern lågfylld. Så att man kan säga frukosten, oavsett vilken dag det är, den ska ändå, den kan vara ganska standardiserad. Den kan vara likartad oavsett om vilodag eller matchdag. Och den bör innehålla åtminstone kanske 1-1,5 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Så väger jag 70 kilo ungefär. Så ja, någonstans bör frukosten innehålla 70-100 gram kolhydrater för att åtminstone fylla på levern, så att vi kan hålla ett jämnt blodsocker under prestationen. Okay. Och man kan ju då liksom fråga sig, hur viktig är kosten? Det här med, som om jag snackar liksom precisionssport som curling. Det är självklart, gör man av med mindre energi under sina träningar eller matcher eller vad det kan vara, så ställer det inte samma krav. Men när det gäller sporter där koncentrationen är helt viktig och fokus är viktigt, då är blodsocker en jävla viktig del. Och det har man sett i studier på alpint. De tränar ju många timmar per dag, men sen när de tävlar, ja, då är det liksom handlar om minuter, som det är en kortvarig tid och det är jävligt små marginaler, precis som tennis liksom. Och då gäller det bara jävligt alert. Och där har man ju sett i studier att tränar du 2 timmar eller 3 timmar, så de gör mindre misstag om de tillför kolhydrater under träningspasset. Och jag tycker med, vi snackade lite grann innan här, jag höll ju på med orientering innan på elitnivå, ja, i slutet på junioråldern. Och där kom jag till en punkt där att orienteringsmässigt så gick det så bra, så att jag orienterade aldrig om jag kände att jag inte var mentalt skärpt liksom, för jag vill inte bana in felaktiga saker och det påverkar självförtroende på negativt sätt. Så har man en tekniksport som pingis eller tennis, så gäller det också att försöka få till slagarna på rätt sätt så många gånger som möjligt under ett träningspass. Och tränar man då 2 timmar så bör man ju tillföra kordater, tycker jag, när studier verkar tyda på att det faktiskt påverkar den mentala skärpan. Och det vet man idag. En engelsk forskare i början på 2000-talet som håller på med, det finns receptorer i munhålan på, som svarar på glukos eller socker. Och den leds, kommer socker ur munhålan så går en signal upp till belöningscentra i hjärnan. Och det visste den här forskaren då. Och då ville den här forskaren bara undersöka. Och kommer det vara så här, om vi testar och gör ett maxtest i löpning där deltagarna får skölja munnen med vatten vid ett tillfälle och nästa gång får de skölja munnen med en sockerlösning och spotta ut. Och så visar det sig att nej, de presterar faktiskt bättre. Det påverkar alltså känslan, ansträngningskänslan under prestation att bara få socker i munhålan. Och då kom det liksom jättemånga studier på munsköljning inför prestationer. Och då såg man att det faktiskt, de ökar faktiskt prestationsförmågan. Tills den dagen de gjorde en studie där deltagarna hade perfekt status. De hade fyllda glykogenförråd, perfekt vattenbalans, alltihopa. Då gav inte munsköljningen någon positiv effekt på prestationen. Men när inte man hade en prestation, status på kroppen, då hade faktiskt munsköljningen en positiv faktor. Så då kan man ju fundera, ska tennisspelare skölja sin mun med sockerlösning lite då och då för att liksom behålla den mentala skärpan? Men jag tror ju ändå att alltså när det gäller så här, när det gäller kost, när det gäller medicin så kan man se en någonting händer direkt. Du tar medicin och du får ett resultat då, efter några timmar bara. Problemet med kost är att vi kanaliserar det så snabbt och vi kan inte göra studier som är liksom ett år. Men jag är helt övertygad av de år jag har jobbat sedan 2006. Har vi en plan som är bra upplagd träningsmässigt sett, vi käkar bra och sen det sista steget också att jag själv som aktiv tror på den här träningen och min kost. För placebon, det har man ju sett liksom på alla studier. Det är någonting, kropp, tror vi på det vi gör, eller tror vi att vi intar någonting, så påverkar det kroppen positivt. Vi vet inte hur det funkar. Men det är jävligt viktigt att det sista steget är att den aktive tror på sitt träningsupplägg. Den vet av att jag käkar bra. Så då kommer det i slutändan öka sannolikheten att prestationsförmågan höjs. Så det är så jävla viktigt att få in alla de där pusselbitarna, att den aktiva och tränaren, ja, vi tror på det här.
Men sen kan det vara att man tror på det och man vill, men man kanske inte klarar av att genomföra det. Man kanske liksom, jag går till mig själv, nu inte jag är elitidrottare, men så här, mitt sötsug är för stort ibland, till exempel, så här. Kan det vara så för dem du jobbar med också att ja, men fan, jag vill, men man ruckar för mycket på det? Hur gör ni då?
Alltså sötsug. Alltså, ibland är det så att vissa vill äta godis. Det var en längdåkare som sa liksom, jag vill käka godis. Ja, men käka godis under träningspasset då. För att alltså den här personen körde så jävla långa pass. Och det, ja. Tittar man på vad sportdryck innehåller så är det liksom sockerarter. Det är liksom inget annat. Det är jävligt enkelt sätt att tjäna mycket pengar på och sälja sportdryck. Så att du kan gärna ha mer godis under träningspasset. Kör med sportdryck. Men du kan ha med dig lite filéhallon eller vad det nu är du gillar under passet. Ja. Så det går alltid liksom att... är en person som aldrig rör på sig, där brukar man säga att de måste äta mycket mer näringstät mat när man aldrig rör på sig, för de har ett jävligt lågt energibehov och då bör den energi de får i sig vara ganska näringstät. Men ja, när man tränar helt mycket så ökar energibehovet mycket mer än behovet av vitaminer och mineraler. Behovet av vitaminer och mineraler kan öka, men det ökar absolut inte lika mycket som energibehovet. Så att är det någon gång man har utrymme för att faktiskt tillföra godis, då är det under träning.
Okay.
Om man tränar mycket.
Just det.
Så det går att det går liksom att lägga in det. Då får man ju snacka om det. Du har ett behov. Hur löser vi det?
Men i en vanlig idrottares liksom, kostschema eller så, det är aldrig att man lägger in så här, men idag vill jag äta en pizza, eller idag ska du äta den här skräpmaten. Alltså finns det utrymme att inte vara superdisciplinerad ibland i dagens elitidrott, tror du?
Ja, det finns det. Alltså, ja, men vi har så jävla fel bild av mycket också ibland. Alltså, som jag kanske, när vi, jag är ju dietist, jag liksom har satsat hårt på längdåkning så. Jag ville själv testa när vi fick barn. Är det så att, om vi skulle ha, vi har faktiskt familjefilm varenda kväll. Och vi har, sen barnen var små, chips framme. Varenda kväll har vi chips framme.
Okay.
Och chipsen funkar helt bra. Det är inte så att de liksom bara trycker i sig de här chipsen, utan de har alltid stått där. Så att de tar, det heter det mer normalt, men det här godiset som vi har bara på helgerna, det funkar inte lika bra. Där liksom trycker de i sig mycket. Och då kan man tycka att chips är inte alls något bra. Men om man tänker på om du ska äta 100 gram chips så tar det en viss tid. Och käkar du 100 gram chips så får du i dig typ 34 gram fett. Men falukorven till exempel, den ser man ju inte alls som att den är så jädra fet eller onyttig. Men den är liksom, det är så jädra enkelt att få i sig otroligt stora mängder av ett fett. Och ett fett som kanske inte är så bra heller. Så ibland har vi vissa associationer av att vissa saker är så jädra dåliga. Mm. Alltså chips är helt okej. Okay. Det är en bra olja. Om inte frityroljan är överhettad så är fettet okej. Okay. Det är ett bra typ av fett. Så att man kan lätt lägga in så man får. Jag tycker själv att livskvaliteten, alltså man måste ju tänka på den hela tiden. Är det som man har ett behov av vissa saker, då får man ju styra, kolla upp och styra upp det så att man faktiskt kan varje dag lägga in det här som ger mig en happening. Ja. Utan att det liksom, för jag gillar inte det här att det är saker förbjudna. Man får ju då säga, ja, det där älskar du, ja, men då måste vi se till att liksom få in det regelbundet, ja, så i lagom mängd så att du liksom blir tillfredsställd ändå.
Ja, som geléhallonen
till exempel. Ja, precis, exakt. Ja, ja, men det går, framförallt om man tränar. De vi snackar om nu tränar ju också lite grann, så att alla har ett utrymme.
Ja, jag är med. Det är också inne, men med olika typer av dieter. Och i tennisen till exempel så pratas det en del om vegansk kost. Novak Djokovic, världsettan, har ju pratat om det. Vad finns det för för- och nackdelar med till exempel vegansk kost, Stig?
Ja, självklart. Alltså, man ska minska ner på köttkonsumtionen för det här med klimatet och så, självklart. Jag kan väl tycka att går vi bara mot vegetarian, där vi faktiskt inkluderar mejeriprodukter, då är det inte så jävla mycket man behöver tänka på, för att det blir mycket, mycket enklare att få i sig det man behöver om mejeriprodukterna finns där, mjölk och ost och sådana saker. Men går vi så långt så vi går mot vegan, att vi inte har några animaliska produkter alls, ja, men då tycker jag då måste man ha lite mer kunskap. Men i grund och botten är det samma krav, att vi måste nå upp i tillräcklig energitillgänglighet för att liksom könshormonproduktion och så ska vara intakt. Vi måste få en bra proteinkälla, och det kan vi få med sojabaserade produkter. Så proteinet kan vi få i oss. Den är inte lika starkt uppbyggande ändå som till exempel mjölkproteinet, som anses, vasselproteinerna anses som det starkaste proteinet. Men vegetarian, är man lakto-ovo-vegetarian, då har du ju vasselproteinet, jättestarkt protein också, uppbyggande krafter. Men går vi mot vegan, då måste vi liksom tänka på vissa saker. Jag hade en person som ville gå mot veganhållet, och då sa jag det liksom, ja, men då måste vi träna på det här. Liksom, så du vet, för de brukar skicka bilder till mig ibland och säga, är det här okej när det gäller protein? Jag ser ganska väl om man snackar uppbyggnad, om jag har kört tennis nu 2 timmar och styrketräning, Och så vill jag bygga upp mig maximalt. Ja, då är det ju energin är en sak, men proteinet är en viktig delfaktor. Och ska man maximera proteinsyntesen, som det heter, då behöver man 0,3 gram protein per kilo kroppsvikt. Så väger man 70 kilo så behöver jag 21 gram protein direkt efter passet. Ja, och det kan vara ganska lätt. 100 gram köttfisk fågel ger 20-25 gram protein. Men om man går över till vegankost, ja men okej, hur mycket innehåller det? Då är det ofta att man inte vet hur mycket man behöver äta för att få i sig kanske 21 gram protein. Så ja, då var det ju mycket sån här att skicka den här personen en bild. Är den här mängden baljväxter lagom? Är den här portionen bra? Får jag i mig rätt mängd protein nu? Ja, du får nog lägga på lite till där. Ja, ja, för du behöver si och så här mycket. Så man får liksom träna för att få i sig rätt mängd protein. Men sen är det inte bara protein. Vi har ju kalcium. Ja, hur får jag i mig? Oftast är det kalciumberikade produkter som man väljer då. Havredryck berikad med kalcium. Men sen så har du B12 och vitamin D är jävligt viktigt. Så det är många saker som man måste tänka på om man går mot vegan. Så man får i sig tillräckligt av det man behöver. Men sen är det andra saker också som kanske man inte tycker om med kosten att göra. Att tennis är ju inte en kontinuerlig intensitet. Det är intermittenta spurter kan man säga. Liksom för att nå en boll och så sen står man stilla. Så det är mycket såna här spurter. Man ska vara snabb på korta sträckor. Ja. Och där har vi kreatin. Kreatin vet nog de flesta vad det är. Men i praktiken kanske många tror att de får muskler av kreatin. Men kreatin... I muskeln har vi ett färdigt förråd av färdig energi som är ATP heter en sak, men det andra heter kreatinfosfat. Så maxar man och springer så hårt man bara kan, 10 sekunder till exempel, då får man aldrig mjölksyra. För det här lilla energiförrådet vi har i muskeln räcker till. Och blir man vegan, då har man sett att man får mindre av det här färdiga energiförrådet av kreatinfosfat. Så, och det skulle innebära att man skulle faktiskt inte kunna köra intervallträning kanske lika effektivt om man inte har tillräckliga kreatinfosfatnivåer. Så till den här personen sa jag det att ska du äta veganskt, då tycker jag att du ska ta tillskott av kreatin för att öka upp och få normala förråd av kreatinfosfat i nivåerna så att din explosivitet är... intakt. Men sen finns det andra saker också som har med det här med vegankost. I muskeln har du ett ämne som heter carnosin som buffrar vätejoner. Man kan säga att det buffrar mjölksyra. Och det är ett väldigt viktigt ämne för att hålla pH-värdet på rätt nivå. Så man inte stumnar när man liksom pressar på hårt i intervaller i längdåkning eller vad kan vara. Mm. Och så att där finns det ett tillskott som heter betalanin. En aminosyra som man tar då som stimulerar muskeln att öka upp de här carnosinnivåerna. Så att det finns saker att tänka på. Det är inte liksom bara att köra på. Att, nej, men nu, för vissa är det så nästan impulsivt. Nej, men imorgon ska jag börja mitt nya liv som vegan. Ja, men då finns det vissa saker som man kan behöva tänka på.
Ja, och jag tänker att på elitidrottsnivå, alla idrotter har ett visst resande och så vidare, men som tennisspelare då, så man reser ju väldigt många veckor per år till olika miljöer, och det är ju inte alltid lätt att veta vad det finns för mat att tillgå så här, på olika hotell, olika kulturer i världsdelar och så vidare. Att det är ju ändå ett litet arbete med att dels, oavsett om jag har någon diet eller inte, att få i mig tillräckligt med mat. Men om man, för varje grej man tar bort så blir det väl krångligare och krångligare, tänker jag, att få ihop det.
Ja, och jag säger, alltså tillskott har blivit något fult, tycker jag nästan. Man ska inte ta tillskott. Men alltså ibland måste man ju underlätta livet också. Och det är precis som du säger, vi reser... Framförallt alltså om man nu vill säga att man har tränat skitlänge och så sen ska man inför ett VM och OS så brukar man, den klassiska sättet att få en formtopp är ju att slita ner sig, träna mer än man brukar normalt sett och sen släppa på träningen så man får en superkompensation. Och det brukar jag säga liksom, när ni släpper på träningen och ska få en formtopp, hur hög blir den här formtoppen? Det beror ju faktiskt jävligt mycket på hur du sköter kosten. Hur du bygger upp dig under den här, de här dagarna fram till VM-starten eller OS-starten. Och då är det ju bara fakta, så att du måste ha med dig på resor där. Det är inte så att du ska liksom, du ska bygga upp dig, ska du bygga upp det optimalt, då ska du ha 0,3 gram protein per kilo kroppsvikt var tredje timme egentligen. Och under resor då får du ju faktiskt ta med dig, proteinkällor är ofta en kylskåpsvara, så att protein, där kan det ju vara bra att ha med sig någonting som ger högkvalitativt protein. Det kan vara bars, det kan vara proteinpulver, det kan vara en återhämtningsdryck, innehåller både kolhydrater och protein. Att man har ett kit med sig som man kan använda inför eller under resor. Men sen är det precis som du säger, på vissa hotell är det ingen bra mat. Men då har man också med sig någonting som man kan ha ett alternativ. Och när man reser så är faktiskt pulver det som tar minst plats och är lättast. Så man kan gå upp på sitt rum och faktiskt få den mängd av kolhydrater och protein man behöver om man inte hotellet hade rätt mat. Och det är även inför tävlingar också, att man kan, och om inte omständigheterna ger mig de möjligheterna jag får, det jag ska behöver, då kan jag bara ta tag i det själv, att jag har vissa olika tillskott.
Men sen finns det ju ofta, upplever jag, en rädsla med all rätt hos idrottare för det här med dopingklassade medel. Är det något speciellt märke ni brukar rekommendera då på kosttillskott? Eller hur resonerar ni?
Ja, SOK, där har vi alltid, alltså vi är livrädda för misstagsdoping. Ja. Och om jag nu ska snacka, det har blivit så jävla inne nu med energidrycker. Och även sån här, det kallas PVO, pre-workout drycker. Och är det någonting man inte ska använda, då är det framförallt de här PVO-dryckerna, pre-workout-dryckerna. Alltså i en studie där så de stoppar i så jävla mycket olika saker. Och det behöver, de saker de stoppar i kan ibland vara vissa saker som, de är inte så noggranna med tillverkningen. Det kan komma spår av otillåtna substanser. Så att de aktiva vi jobbar med, då vill vi att de ska köpa produkter där företaget skickar en batch till ett organisation, till exempel Informed Sports. Det finns flera olika organisationer som testar alla vadas otillåtna substanser, att det inte finns någonting i den här produkten. Så att har vi en längdåkare eller simmare eller skidskytt eller vad som helst, så ska de köra med kreatin, då kan jag skicka en länk. Den här testar de. De testar sina produkter, så den ska kännas tryggt. Man kan ju aldrig vara trygg ändå egentligen. Men vi vill alltid att de ska köpa produkter som verkligen testar sina produkter.
Okej, jag är med. En annan fråga, Stig. För kvinnor har ju också en menstruationscykel att ha i beaktande när det gäller träning och så vidare. Coachar du det, liksom tar du med det i beräkningen när du guidar med kosten och nutritionen, just menstruationen också?
Ja, det gör jag ju delvis. Men det man har kommit till, tittar man på den kunskap vi har fått än så länge när det gäller menstruationscykeln, och den påverkar självklart, men det finns ingen evidens än så länge att vi ska faktiskt äta på ett annorlunda sätt under menstruationscykeln. Det kanske kommer komma framöver, men just nu är läget så att vi kan inte ge några specifika rekommendationer att nu är du i den här fasen, då ska du äta på det här sättet. Nu är du i den här fasen och nu ska du äta på det här sättet. Men jag snackar ju alltid om det också. Och en sak som menstruationscykeln påverkar är ju mängden vätska kroppen kan innehålla. Så att där vill jag ju att varje aktiv ska vara medveten om faktiskt hur menstruationscykeln påverkar till exempel en sån sak som vikten. Och det här med att hur ska jag veta att det hänger med riktigt? Liksom, om jag tränar tennis 2 timmar idag, 4 timmar tennis och styrka imorgon. Alltså förra hösten var med med skidskyttarna och längdåkarna i Frankrike på hög höjd. Och för att de ska det är jävligt flummigt det där att liksom veta, äter jag tillräckligt? Liksom? Ja. Det är svårt, framförallt på kalorinivå. Men om vi snackar så här med glykogen, så sa jag det att alltså, hur mycket kan man minska sin fettvävnad med från en dag till en annan? Så kan jag säga att det är max liksom 50-70 gram man kan minska sin fettvävnad från en dag till en annan om du försöker verkligen minska din fettvävnad. Och det syns knappt på vågen. Så att, vad är det som gör att vågen inte visar en annan siffra? Ja, det har med vattenbalans och glykogenförråd. Så att nu ska vi mäta er vikt varje morgon och vi ska mäta er vattenbalans för att se. Då kan vi få ett mått om ni hänger med i kolhydratintaget varje dag. För att ska ni vara här 2 veckor så är målet faktiskt att ni vaknar med samma... Varenda morgon när ni vaknar ska ni ha samma glykogenförråd. Ni ska hinna återställa glykogenförråden efter träningspasset tills ni går och lägger er. Så vattenbalans ska vara bra när ni går och lägger er. Och ni ska ha återställt stora delar liksom, av glykogenförråden. Så att då fick de kissa i en mugg. Kom ner dit på morgonen före frukosten. Och så kollade jag in refraktometer. Heter det vattenbalansen. Då kunde jag säga att ja, du har samma vattenbalans som igår. Bra. Och så sen ställde de oss på vågen. Det här gick ju jättefort. Okej, du väger 400 gram mindre idag. Ja, i och med att du väger 400 gram mindre med samma vattenbalans så tyder det på att du hängde inte riktigt med igår. Du har 100 gram glykogen, 100 gram kolhydrater mindre lagrat i kroppen. För 1 gram kolhydrat binder 3 gram vatten. Så då kunde du få ett liksom mått där, 100 gram kolhydrater mindre. Vad är det då? Ja, alltså 3 dl juice är 30 gram kolhydrater, en banan. Ja, jag kunde säga att bara ge exempel på vad 100 gram kolhydrater, hur de skulle kunna göra för att få i sig 100 gram kolhydrater mer. Ja. Så att oavsett vilken träningsdag de hade så kunde jag ge dem ett mått på liksom, om de hängde med kolhydratmässigt och vattenbalansmässigt. Och tar vi de tennisspelare som ska ligga på träningsläger så skulle man på samma sätt där. Jag tycker vågen är jävligt bra. Den kan ge jävligt bra information. För att när jag jobbade som sportledare i Vålådalen uppe vid Åre där, då bodde jag med en kompis och då hade vi en liten rolig grej bara. Vi vägde oss varje dag bara för skojs skull. Och jag såg att jag fluktuerade jättemycket vikt. Jag kunde liksom väga 2,5 kilo mindre en dag. Men de där grejerna, det är inte bra alltså med tanke på uppbyggnad och återhämtning och så. Ska man bygga upp så återhämtning sig bra på ett bra sätt, då ska man vara jävligt stabil i vikten. Så att man på morgondagen efter har man samma vikt. Så det, där kan jag säga åt personer som är aktiva, det är du som måste lära dig hur du behöver äta beroende på vad det är för något. Är det på ett mästerskap och det är lite träning, ha med dig vågen då. Du ska vara stabil, du ska liksom inte gå upp 2 kilo under 2 veckors VM om du inte tränar något mycket. Så att du lär dig hur du ska äta liksom vid olika typer av omständigheter. Och det gäller ju också tennisspelare. Är de på resande fot? Hur mycket äter de då? Hur mycket på träningsläger? Och där kan vikten vara jävligt bra läromedel. Men då har ju inte alla en refraktometer som man kissar liksom med att kolla upp vattenbalansen. Men där kan man använda urinens färg. Man kan aldrig liksom under dagtid titta på urinfärgen om jag är hydrerad. För att skulle du dricka 1 liter vatten nu så kommer du kissa vitt. Det kommer vara vatten när du går och kissar. Så där säger du ingenting. Men morgonurinen kommer alltid ge en ganska god ledtråd om du har ungefär samma vattenbalans. Att du har samma färg 2 dagar i rad. Och har du samma färg på urinen, ja, men då är det troligt att du ligger helt likartat i vattenbalans. Väger du då lika från en dag till annan, då hängde du faktiskt med ditt kolhydratintag under den här tennisträningen igår.
Okej.
Okay. Ja, det är ganska enkelt.
Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Stig, vi ska avrunda med lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Mm. Är du redo?
Japp.
Vad är det senaste du lärde dig?
Det senaste jag lärde mig, man läser i studier varenda dag, så att det är liksom, okay. vad var det senaste jag lärde mig? Ja, men jag ställer frågan först till dig, vad var det senaste du lärde dig?
Du ställer tillbaka den. Nej, men det ser att ja, det är ju dåligt svar nu så här. Men det här med urinen visste jag inte om. Det är bra tips till.
Ja, det där du, jag plockar det fick du reda på alldeles nyss. Nej, jag kan väl säga så här. Det som jag håller på mycket med nu så här, det är att när man tränar så belastar man ju muskler och så. Och då förstår man att man kan bli muskulärt sliten om man tränar hårt. Men jag som forskar inom om blodsocker brukar liksom, jag gör ju glukosmätningar. Låter dem ha en sensor på så kan man se om blodsocker ser bra ut liksom när man tränar. Och framförallt på natten så man inte liksom blir låg på natten. Och då var det en tjej som sa att men nu blir jag låg liksom hela tiden. Jag får inte upp blodsocker. Och den här personen hade tränat jävligt hårt. Och så det jag läser mycket om nu, det handlar om, det är inte bara muskler som blir slitna när man tränar, utan det hormonella systemet, det är vårt hormonella system som faktiskt håller blodsocker uppe. Ja. Och tränar man riktigt hårt så blir det hormonella systemet slitet, så att man kan faktiskt få för låg blodsocker på grund av att det hormonella systemet är slitet. Och det förstår inte många tror att vårt hormonella system är alltid intakt. Nej, det är det inte alls. Och det är det som även är med kroniskt trötthetssyndrom. De har ju förhöjda nivåer stresshormoner, kortisol så här i början. Men till slut når kroppen en punkt där kroppen inte orkar producera den här mängden stresshormoner. Och då blir vi helt plötsligt, får vi liksom en kronisk trötthetssyndrom. Så att det
lär du dig.
Håller jag på med, ja.
Ja, intressant. En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Oj, vi har ju familjefilm varenda kväll.
Ni ser en ny film varje kväll?
Ja, men vi hinner ju inte se alla. Ja, inspiration, alltså. Vad heter den där, vi såg den alldeles ny, han som tar hand om en fransman, en svart kille som tar hand om en kille i rullstol. Vad heter den? En oväntad vänskap.
Ja, exakt. Den är bra ju.
Ja, den tycker jag är skön. Att har man bara, är man bara en snäll person så kan man liksom köra sin stil och till slut blir man accepterad ändå.
Ja, det är en bra film, en känd film. Hur har du förändrat ditt ledarskap den senaste tiden? Eller de senaste åren?
Ja, det är nog mer åt det hållet att jag kanske inte säger hela tiden vad jag tycker, utan jag frågar kanske mer. Jag försöker få en bild av den andra, vad den aktive tycker och tänker först innan jag säger vad jag tycker och tänker.
Det är nog en inte alltför ovanlig väg att gå, tror jag, alltså som ledare. Att man börjar med att jag vill berätta och sen inser man att man ska låta den andra berätta först. Jag tror många år
har gått den vägen. Ja, men det är så jävla bra, för då får man ju en bild innan. Så inte jag färgar bilden på något jävla vis, utan jag frågar, vad har du för tankar om det här? Tror du att det kan vara någonting? Så får jag höra vad den här personen har för bild innan jag börjar predika liksom, om saker och ting.
Ja, det är bra. Vad är bortkastad tid enligt dig?
Ja, där har väl jag mycket att lära. Jag vill alltid vara så jävla produktiv som möjligt. Så att jag måste nog säga att det jag tidigare kanske ansett som bortkastad tid när man inte gör någonting inte är bortkastad tid. Nej, jag har jättesvårt att jag kan nog inte ge något. Vad skulle du svara på det då?
Nej, men det, man säger så här, den vanligaste svaren jag får på den frågan är väl så att inte göra sitt bästa, att inte vara fokuserad nog på träningen, alltså sådana saker som är kopplat. Och det kan ju vara bortkastad tid, tänker jag. Alltså det är inget fel svar i sig.
Ja, men då har ju de varit inne.
Eller sitta med mobilen för mycket har ju en del svarat till exempel också, så här att scrolla och så vidare.
Ja, men det brukar jag säga till barnen. Jag brukar säga liksom, vet du vad man menar med den marginella nyttan av någonting minskar alltid. Och då brukar jag förklara, liksom, tränar du en timme per vecka, då ger den timmen säkert jättemycket för dig. Tränar du två, så ger den andra timmen också mycket. Men ju fler timmar du lägger ner, till slut kommer du komma till en brytpunkt att en timme ytterligare kommer att ha negativa konsekvenser. Och det där måste du tänka med mobilen också. Du ligger liksom timme efter timme, och du kan säkert ha väldigt mycket nytta av den här mobilen de första timmarna, men de sista timmarna så är det bara skadligt för dig.
Ja, det är sant faktiskt. Det är sant faktiskt. Två frågor kvar, Stig. Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
Ja, det är också en jävligt svår, det är också en svår fråga.
Säg, de här är svåra.
Ja, men jag tror att det är ganska mycket. Alltså inom kostområdet, det är ett speciellt område, ska du veta. För att jag tror inte det finns nästan något område där man kan vara expert. Varken vara expert. Men det finns så jävla många experter som inte har någon kunskap alls, som tror sig vara experter. Så att det finns skitmycket som jag säger som många inte tror på. Om jag nu skulle säga att LCHF-kost, enligt studier så verkar inte det vara rätt väg att gå om du vill leva länge. Framförallt inte om vi snackar hjärt-kärlhälsa. Så skulle många LCHF inte hålla med mig.
Om det. Ja, det är okej för att tänka mig att det finns alltid andra sidan av.
Ja, alltså det finns så många extrema fanatiker inom kostområdet, så att det är lika bra att inte liksom gå in i debatt nästan, för det är, man ska inte gå in i debatt med de som är så jävla säkra och ändå inte kan någonting.
Nej, det är, jag hör det. Slutligen då, vad som helst, vill du rekommendera någonting?
Ja, det är skitmycket jag skulle vilja rekommendera. Men jag skulle vilja säga så här. Alltså om vi snackar nu hälsa och kropp och så här. Så är det jävligt mycket. Alltså kroppen är ju skitmycket att sköta. Och kroppen sköter faktiskt det mesta riktigt bra. Alltså blodtryck och blodsocker och blodfett och så här. Även om vi inte tränar eller äter bra och så. Den första delen av vårt liv. Alltså fram till kanske 50-60 års åldern. Men sen ser man i studier att den förmågan att sköta saker och ting, de sjunker jävligt ganska snabbt många gånger när man börjar passera 50-60. Men alla de här delförmågorna som kroppen ska sköta, blodtryck, blodsocker, blodfetter, de kan bevaras jävligt bra om man faktiskt rör på sig och tränar. Så är det något råd jag skulle kunna ge, då är det faktiskt, om du inte har tränat eller rört på det fram till 50-60, då är det dags då. För det är då det börjar hända saker. Och då kan du bevara faktiskt. Enligt studier så kan man bevara jävligt mycket på ett bra sätt. Många tycker så här. Men jag är för gammal för att hålla på så här. Nej, det är nu. Du har blivit så jävla gammal nu. Så nu är det dags att.
Nu är det dags att börja.
Ja, det är faktiskt sätta igång och träna nu.
Ja, det är bra. Bra sluttips här. Stig, superintressant att prata med dig. Vi hade nog kunnat fortsätta bra mycket längre än så här. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med.
Tack så bra. Hej då.
Hi, I'm standing in beautiful Fürstenfeld in Austria. I'm here as one of the coaches at the Tennis Europe tournament under 12 and under 14. Do you know that with the new concept Tennis Touring Solution, you can join a tour even if you're not a part of the project? All you need to do is to practice at least 2 days with any of your elite coaches so that we get to know you more before we go on a tour with you. So maybe you can join a friend to one of the camps, or you can talk to Dave. He's very open to pass by your place and visit you and a couple of other players to practice a couple of days to get to know you so that you can tour after that. Later on this year, we have a lot of tours going on, both in Europe and outside of Europe in the rest of the world. We go to Asia, we go to Norway, we go to Turkey and many other places. Visit euroelite.info for more information and talk to Dave Vandelin regarding tours or Thomas Wall regarding camps. and I hope to see you at some of the other tours later this year.
Kul att Stig Mattsson ville vara med från SOK. Det här är ju ett ämne som vi inte haft uppe så mycket tidigare i podden. Vi har touchat det vid några tidigare avsnitt, men inte riktigt på det här sättet. Och det är helt klart ett ämne där jag har väldigt mycket jag kan lära mig. Och jag tror att det är, många av er känner detsamma säkerligen. Också ett, som vi var inne på, ett lite känsligt område. Men så länge man pratar med erfarenhet och med kompetens i ryggsäcken, så tror jag att vi kan lära oss väldigt mycket. Tack så mycket Stig Mattsson för att du ville vara med. Och som vanligt, ett nytt avsnitt är snart ute i era podcastspelare. Tycker ni att det är intressant det ni hör, gå gärna in och bli Patreon-supporter. Länken finns i avsnittsbeskrivningen. Det skulle betyda väldigt mycket för mig. Eller så kan ni använda Swish-numret som finns där också. Tack så mycket för att ni har lyssnat. På återhörande.